Annika, hur allvarligt är det ebolautbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om ebolans återkomst. Så sprids nya virusvarianten.
In the town of Goma, authorities and partners are on the move. This is the place where they are preparing one of the treatment center here as...
Det är i mitten av maj 2026. TV-bilder visar kvinnor som gräver i den mörkbruna jorden och män som monterar ihop tältpinnar och spänner vit duk över för att bygga ett provisoriskt behandlingscenter.
So instead of building the new one, they are saying that this one will be just open in the coming days so that the cases will be transferred here.
Det dödliga Ebola-virus som kallas Bundibugyo, som det inte finns något fungerande vaccin eller behandling mot, har börjat sprida sig i Kongo, Kinshasa och Uganda. Rädslan växer för en upprepning av det stora Ebola-utbrottet som skedde för drygt 10 år sedan. Och när generalsekreteraren för den afrikanska folkhälsomyndigheten Sean Kaseya medverkar på videolänk i Sky News så vädjar han till omvärlden om hjälp.
Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
Jag är i panikläge, säger han.
Currently I'm on panic mode. People are dying, I don't have medicines, I don't have vaccine.
Gäst är Annika Östman, reporter på Vetenskapsradion.
Så Annika, det här är ju inte första gången som Ebola skapar ett panikläge. Så kan du börja med att ge en bakgrund här till vad det är för virus vi pratar om?
Det är ett virus som hör till gruppen blödarfeber och som ger väldigt allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Och jag har träffat läkarna som var med och upptäckte viruset 1976. En kongolesisk läkare, Jean-Jacques Moyembe Tamfum, som är då i de här delarna i östra dåvarande Zaire, det som nu kallas Demokratiska republiken Kongo eller Kongo-Kinshasa. Och han är på ett sjukhus där folk börjar dö.
Men för mig c'était pas spécial, pour moi c'était la fièvre typhoïde.
Han tror att det är tuberkulos, gula febern. Han gör tester utan skyddshandskar. Mm. Och sen så börjar hans kollegor dö. Och då börjar han inse att nej, men det här är, det är något nytt. Det är något som inte stämmer. Blodet koagulerar inte, det rinner. Alltså det är något fel. Och när en belgisk nunna blir sjuk, då tar han beslutet, eftersom han är jättelångt bort ifrån laboratorier där man kan undersöka viruset på riktigt, så säger han, nu följer du med mig på flodbåten ner till Kinshasa.
Jag har ramenat en religiös belge som arbetar på hospital.
Alltså de hoppar i en båt och börjar åka då?
Det här är enda sättet att få färskt blod, så färskt blod som möjligt, för att sen kunna skicka vidare till Belgien, till Antwerpen, där den andra läkaren Peter Piot finns, som är med sen och kartlägger och inser att det här är ett helt nytt virus. Den kan ta olika former, men när man väl blir riktigt sjuk så är det ofta diarré, man spyr, och för en del så kan man också se hur ögonen blir blodiga, hur blod faktiskt kan sippra ut ur öronen och det blir blodig diarré och de inre organen förstörs. Det blir liksom inre kollaps.
Vad händer sen?
Det man i det här läget börjar ana, det är att det inte är en luftburen sjukdom, det är inte liksom enkel droppsmitta, utan det handlar mer om kroppsvätskor, för det är ju de som har vårdat som mest drabbas utav sjukdomen.
Och när människor blir smittade och sjuka då på den tiden, alltså vad är det man kan göra då för att försöka hjälpa dem?
Väldigt lite egentligen. En som jag har träffat, Bo Niklasson, som var chef för Svenska beredskapsstyrkan för blödarsjukdomar, han berättade för mig hur man gjorde i början. Och då var det nämligen så här, var man ute på landsbygden, En person blev sjuk, allvarligt sjuk, och man insåg att man inte kunde göra så mycket. Då isolerade man den personen i dens hydda, ställde endast ut mat utanför hyddan så att den själv fick komma ut och hämta. Man hade ingen kontakt utan total isolering. När det hade gått x antal dagar när ingen kom ut och hämtade mat, då resolut så brände man ner hyddan. Det är väldigt brutalt, men det var ett sätt för att skydda hela omgivningen.
Men där efter att man upptäckt ebola, jag menar, hur mycket utbrott blir det då?
Det fortsätter att bli många mindre utbrott, aldrig någon riktigt stor spridning, utan det är i samhällen på den riktiga landsbygden. Ebola-sjukdomen leder aldrig till någon större uppmärksamhet.
Mm-hmm. Så om vi rör oss framåt då till det utbrott som väl ändå då verkligen gör att världen får upp ögonen för hur farligt det här ebolaviruset är. 2014, ta oss igenom, vad är det som händer då?
Ja, det börjar redan faktiskt i december 2013. Smittspårarna har upptäckt i efterhand att det började i Guinea. En 2-årig Emil blir sjuk. Hans 3-åriga stora syster blir sjuk, hans mamma blir sjuk, och sen så är det också en släkting som är där i Guinea och hälsar på och som far till Sierra Leone. På så vis har smittan spridits. Sen dröjer det till mars 2014 så larmen börjar komma att det är många sjuka i ebola.
Vi börjar i Liberia i Västafrika där det nu görs stora insatser från omvärlden för att bekämpa ebola-utbrottet.
Men det dröjer och dröjer tills omvärlden börjar reagera.
In Nigeria, all points of entry, air, sea and land have been placed on red alert, trying to halt the further spread of one of the world's most virulent diseases.
Först i augusti så tar Världshälsoorganisationen WHO till orda och säger det är ett internationellt nödläge.
I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern.
Och skräcken sprider sig eftersom hittills har man ju sett att det här är en sjukdom med 90% dödlighet.
Det är ju en dödsdom i stort sett.
Ja, men precis. Så ingen vet riktigt hur spritt är det, hur snabbt sprids det. Vissa räknar på 500 000, andra säger 1,4 miljoner. Fullständig panik skulle jag säga.
This is the third call out that this emergency response unit have had today in the capital Monrovia.
Och hur ser det ut på marken bland de människorna som drabbas där då?
Det folk berättar är ju att människor som försöker ta sig till sjukhus, de dör på vägen. Det ligger döda på vägen. Människor som är på sjukhus kan sitta i stolar och vänta på vård och ha dött där. Ingen hinner ta hand om de sjuka. Det är för många som dör.
Because my people are dying.
Och då är det människor som samtidigt sitter och dör och är smittsamma, såklart.
Ja, för det är alltså att även en död kropp fortsätter att bära på smittsamma virus. Och därför så småningom så börjar man ju bland annat Röda Korset sätter in resurser för att skapa säkra begravningar så att man lägger folk i såna här vita plastsäckar men ändå visar ansiktet. Ingen får komma nära utan man får stå liksom på avstånd och ta farväl.
Så jag menar, då är det ändå som du säger att här har världen fått upp ögonen för ebola-utbrottet den här gången. Alltså, vad är det man kan göra då för att försöka hantera det?
Ja, men till exempel en sån som Hans Rosling då, professorn i global hälsa. Han bestämmer sig för att nej, men nu åker jag ner.
Det behövs boots on the ground som de säger i USA. Det behövs folk på plats.
Och kliver upp på kontoret hos statsepidemiologen i Liberia. Och som säger, varsågod, här får du ett skrivbord. Var med och räkna, gör jobbet. Men det han också beskrev, det var ju hur svårt det också var.
Det här kommer att vara en mycket utmanande period de närmsta 2-3 månaderna.
För det viktiga är då, så länge man inte har vaccin, inte har effektiva läkemedel, då är det smittspårning som är verktyget för att kunna isolera smittan. Det är det medlet man har.
För ja, det finns då alltså inget vaccin som fungerar där, utan ja, vad gör man?
Det finns vaccin som man ännu inte har hunnit testa på människor, så man vet inte om de är säkra och man vet inte om de är effektiva. Det gör att det är ju väldiga utmaningar. Problemet när man ska testa vaccin i såna här kraftiga utbrott när många dör, det är att folk hinner dö för snabbt.
Mm-hmm.
Att testa vaccin tar lång tid, och den sommaren när jag hade gett upp hoppet, måste jag erkänna, det var en sån här ljuvlig, varm sommareftermiddag och jag låg i skuggan och vilade, och så plötsligt ringer telefonen. Och så är det en norsk kvinna från motsvarigheten till norska Folkhälsomyndigheten och säger: vi har lyckats. Vi har ett vaccin.
Så i slutändan då, det här stora utbrottet som du sa, det gjordes prognoser på kanske miljontals smittade och döda. Vad landade i där då?
Ja, det landade i att över 11 000 personer dog.
Så jag menar, en succé på ett sätt, men såklart en jättestor tragedi på ett annat.
Ja, verkligen.
Men jag menar, i det läget då, när man ändå fått bukt på det här utbrottet. Jag tänker, du sa ju att det här är en zoonotisk sjukdom, alltså att viruset kommer från djur. Lyckas man på något sätt också spåra det hela vägen tillbaka till djuret? Alltså, var kommer den här Ebola-smittan ifrån?
Man vet fortfarande inte exakt det. En del säger att det kan vara råttor. Många pratar om fladdermöss. Och då från en som kallas fruit bat på engelska, flyghund på svenska.
Mm-hmm.
Och en av de flyghundarna, hammarhuvad flyghund, Hypsignathus monstrosus. De är stora och osannolika skapelser. Det är som att den har flugit rakt in i en vägg. Läpparna som går ihop med näsborrarna. Man vet fortfarande inte om viruset kommer därifrån. Men fladdermöss kan ju bära på väldigt många virus utan att själva bli skadade av det.
Men nu då, drygt 10 år efter det här stora utbrottet, så har viruset på något sätt lyckats sprida sig igen.
Ekonyheter: efter Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa utlyser Världshälsoorganisationen nödläge, och det gäller också för Uganda.
Body after body, from tents to coffins.
Och vi är inne i en ny epidemi. Alltså, hur har det kunnat bli så?
Ja, zoonoser förändras och virus muterar. Och det här är nu då en annan variant utav Ebola-viruset. Bundibodjo, den upptäcktes under ett utbrott 2007 i Uganda och döpt efter en stad där. Och har bara orsakat små utbrott tidigare. Och testerna för Ebola gav inte utslag på den här varianten Bundibodjo. Och man förväxlade med malaria, och vaccinen biter inte heller på det här. Och inte heller de antikroppsläkemedel som finns. Och det som gör att man inser att det här verkligen har spridit sig på ett annat sätt än de här små utbrotten, det är just till exempel att man i Uganda har sett att de två fallen man först upptäckte där, de hörde inte ihop med varandra. De hade fått smittan på två olika sätt.
Mm-hmm.
Och då inser man att det här är ett virus som har varit i omlopp ett tag.
Så ja, på något sätt då tillbaka i det här läget med ett extremt dödligt virus och inget vaccin.
Och problemet är ju att det här är ju ett område med konflikter, det är krig, det är rebellgruppen M23 kontra regeringsstyrkorna, det är inte särskilt utbyggd sjukvård. det är oerhört komplicerat att då ägna sig åt smittspårning.
Mm-hmm.
Och här i östra Kongo-Kinshasa, det är ett gruvområde, det är, finns guldgruvor. Det är en massa människor som är gästarbetare, man åker in, man åker därifrån. Det är mycket rörelse mellan länderna. Så det är också allvarligt nu när man ser att det har spritt sig till huvudstäderna då, Kampala och Kinshasa och även storstaden Goma. Där det är tätbefolkat. Antagligen är det väldigt många fler smittade än vad vi har upptäckt.
Hello to everyone from WHO headquarters here in Geneva.
Det är den 20 maj 2026 i världshälsoorganisationen WHO:s högkvarter i Genève.
First, beyond the confirmed cases, there are almost 600 suspected cases and 139 suspected deaths.
Vid ett långt, vitt skrivbord sitter generalsekreteraren Tedros Ghebreyesus och redovisar de hundratals fall av sjuka och döda som man hittills misstänker orsakats av Ebola-viruset.
We expect those numbers to keep increasing.
WHO har klassat Ebola-utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa och varnar för ytterligare spridning, framförallt till grannländerna. Samma dag säger Sveriges socialminister Jakob Forssmed till Ekot att risken för smittspridning hit är mycket låg. Men att informationsskyltar om Ebola ska sättas upp på flygplatserna Arlanda och Landvetter som en försiktighetsåtgärd.
Det handlar om att man vid minsta symptom om man reser in från de här länderna ska kontakta hälso- och sjukvården.
Så Annika, när du beskrivit de här årtiondena av kamp mot Ebola-viruset, får man ju den här frågan nu, jag menar, hur går det? Alltså, vad säger det här senaste utbrottet om hur väl vi människor så att säga klarar att vinna över det här viruset?
Det vet vi inte än så länge, men det jag kan se är att till exempel Världshälsoorganisationen är mycket bättre organiserat och mycket mer på tårna och agerar mycket snabbare nu än vid det förra stora Ebola-utbrottet.
Mm-hmm.
Det är positivt. Något annat som är positivt är också att vi har haft den stora covid-pandemin. Då utvecklades mRNA-vaccin. Det är en ny metod som gör att det faktiskt går att ta fram vaccin snabbt. Man jobbar hårt nu för att verkligen kartlägga viruset för att förstå hur det ser ut. WHO har gått ut och sagt att ett vaccin skulle kunna vara på plats om 9 månader. Det är ju då extremt snabbt jämfört med tidigare. Och även om det här är ett krigsområde så finns det tendenser som visar att rebellerna är beredda att kanske samarbeta med regeringen.
Mm-hmm.
Det är ändå sånt som kan inge hopp i den här otroligt svåra situationen. Sen finns det ju utmaningar, stora utmaningar. Till exempel att bistånden har dragits ner. USA som alltid har varit en stor spelare, alltid haft mycket kunskap att stå till tjänst med, är inte längre medlemmar i Världshälsoorganisationen.
Just det.
Många andra länder har dragit ner på bistånd. Det finns vissa som menar att ja, det här kan ställa till det. Det återstår att se, men alla verkar ändå vara väldigt medvetna om att det här är en jätteutmaning. Det kommer att drabba regionen i östra Kongo-Kinshasa, i Uganda, troligen också grannländerna. Vi har lärt oss från förra utbrottet att risken är stor att det kommer att spridas även till andra länder i världen på grund av att man flyger, man reser.
Och när det gäller den där frågan om ifall det här Ebola-viruset också kan sprida sig till Sverige då, alltså hur stor är den risken egentligen?
Svenska UD säger att ungefär 200 svenskar finns i Kongo-Kinshasa och i Uganda. Sen vet man inte riktigt hur mycket de är just i områdena med mer smittspridning. Det innebär i vilket fall att det kan finnas risk att enstaka fall kommer till Sverige som bär smitta. Där säger Folkhälsomyndigheten, vi är beredda. Vi kan ta hand om det här. Vi har resurser.
Tack så mycket, Annika.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Robin Olin. Gäst Annika Östman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Mattias Lindgren och Stina Fischer. Och vill du höra mer av Annika Östman och det aktuella Ebola-utbrottet? Lyssna på Vetenskapsradions fördjupning. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.